what triggered this bizarre behavior.
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Nordic Crimes is a part of the Acast family.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Där runt 4-tiden så kommer det in en man som bär på ett barn. Och jag får då veta att men hon ska ha druckit ättika.
Väldigt märkligt reagerande. Inga känslor, visar ingenting. Skulle jag vilja sammanfatta det som. Om man ska jämföra med något så ser det ut som ett barn som har levt på gatan i några år. Alltså det är inte ett barn som har precis blivit skadat. Så ser man inte ut.
Och jag får veta att hon ska gjort det självmant. Att hon ska resa upp och druckit ättika. Men det här barnet kan ju inte ha ingen kontakt med mig. Barnet kan ju inte stå upp. Och barnet ska ha ställt sig upp och själv druckit detta. Och då får jag en liten oroskänsla. Jag minns att det är det första jag reagerar på. Att barnet är väldigt kallt.
Ja, men liksom väldigt liten för sin ålder, utmärglad, dålig färg, dåliga tänder.
Det är den 24 december år 2022. Julklappar ligger prydligt ordnade under granar. Några barn har redan vaknat av iver och förväntan av att äntligen få möta jultomten. Men för 6-åriga Ellen är läget något helt annat. Hennes andetag är svaga och hennes kroppstemperatur mäter endast 33,9 grader. Hon kämpar med allt hon har för att överleva. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Det är den 24 december 2022. Strax före klockan 5 på morgonen kommer 6-åriga Ellen och hennes pappa Daniel in till barnakuten i Lund. Där möts de av undersköterskan Emina.
Jag vet inte, det var vid 4-tiden. Det är svårt när man jobbar natt och många nätter i rad. Då vet man inte riktigt exakt vad klockan är hela tiden. Men där runt 4-tiden så kommer det in ett barn, en man som bär på ett barn in genom våra stängda portar och kommer upp till oss, ringer på klockan, vi öppnar dörren som vi brukar göra. Barnet har en filt över sig och då tänker vi att men vi börjar som vi brukar börja, vi går in i ett triagerum. Eftersom föräldern var väldigt lugn så tänker vi att då går vi in där och börjar där som vi alltid gör.
Är du själv eller har du någon med dig?
Jag har Mia med mig.
Mia?
Hon heter egentligen. Men Mia, hon är sjuksköterska. För man är alltid två när man bedömer och triagerar. Så Mia följer med mig in i rummet med flickan och föräldern. Mia sätter sig vid datorn bakom mig för att hon ska dokumentera och skriva in barnet. Och föräldern lägger barnet ner på britsen framför mig. Och sen sätter sig till höger om mig i en stol. Medan jag då ska börja ta lite kontroller. Som vi alltid brukar göra. Vi ska ta en saturation och vi ska ta puls och andningsfrekvens och allt möjligt. Och det jag minns då är att barnet är väldigt kallt. Och jag minns att det är det första jag reagerar på, att barnet är väldigt kallt och att jag ifrågasätter varför barnet är kallt. Jag säger det högt och jag syftar då och jag kollar på föräldrar, varför är barnet kallt? Nej, men det var ju så kallt i bilen. Jag får inte en riktigt bra förklaring, men jag släpper det för att jag försöker ta en saturation under tiden.
Vad är det?
Saturation, det är som en liten klämma som vi sätter på fingret eller på någon annan kroppsdel för att få en procentsats om hur mycket syre det finns i blodet hos barnet. Jag får inte riktigt till det. Under den här stunden så börjar då min sjuksköterska bakom mig som sitter vid datorn. Hon börjar ställa de här klassiska vanliga frågorna om varför de är här, vad det gäller. Och föräldern börjar berätta. Så jag hör ju samtidigt vad som sägs under tiden jag försöker få en saturation och även en puls då. Och jag får då veta att hon ska ha druckit ättika. Och jag får veta att hon ska ha gjort det självmant, att hon ska resa upp och druckit ättika. Och då får jag också lite klump i magen för jag tänker för mig själv, men det här barnet kan ju inte ha ingen kontakt med mig. Barnet kan ju inte stå upp. Och barnet ska ha ställt sig upp och själv druckit detta. Och då får jag en liten oroskänsla. Jag minns också att jag inte förmedlade den tydligt till min sjuksköterska bakom mig, utan att jag kommer ingen vart. Jag minns att jag kollar tillbaka någon gång, kanske i oro i blicken, att jag får ingen bra puls på flickan. Ingen bra, jag känner hennes puls, men alltså oftast en fyllig, bra puls, den känns tydligt. Här var det inget tydligt. Och jag frågar också varför hon inte har någon kontakt med mig. Brukar hon vara så här? Det är också en sån sak. Hur brukar barnen vara? För att alla barn är så olika. Och då får jag också inte en bra förklaring från föräldern. För att det blir någon förklaring om att hon har någon skada. Eller någon hjärnskada som gör att hon inte adekvat kan kolla på mig eller svara på mina frågor om något slag. Jag vet inte.
Var befinner sig flickan? Var befinner hon sig då i detta läget?
Flickan befinner sig på en svart brits inne i vårt teaterrum.
Och vad har hon på sig då? Alltså, det behöver inte exakt klädesplagg, men om hon har kläder eller filtar eller vad har hon på då?
Det var en filt över flickan. Ganska tunn filt över flickan på vägen in. Men hon har inte, jag minns inte exakt vad hon hade på sig, men jag minns oftast mina egna reflektioner. Det var den reflektionen att vem har klätt det här barnet? Varför är barnet så iskallt?
När pappan kom, hur agerade han när han kom in? Du sa, när såg du honom första gången? Och hur agerade han när han kom?
Vi har ju en kamera. Jag minns inte om jag såg honom på kameran, men det här är kameran då när man ska in i våra första dörrar nere vid entrén. Jag minns inte om jag har sett honom där eller inte. Mm. Det vågar jag inte lova. Men när jag öppnar ju dörren för honom in i våra korridorer när vi ska gå in i triaget. Mm. Och då är pappan väldigt lugn.
Väldigt lugn. Hur reagerar han? Väldigt lugn på vilket sätt?
Han går med lugna steg. Säger inte så mycket. Går in lugnt. Vi säger att här kan du sätta dig. Han lägger flickan ner på britsen. Och han sätter sig där. Jag har liksom aldrig träffat ett så sjukt barn utan att föräldrar signalerar att något är fel med mitt barn. Jag fick ingen sån signal.
Ellens pappa, Daniel, berättar att Ellen druckit ättiksprit. Ättiksprit som ska ha stått i hemmets tvättrum i ett försök att få bort röklukt. Och trots att glaset ställts långt in mot väggen ska Ellen på något sätt få tag i det och druckit upp det. Daniel säger också att sexåriga Ellen har en funktionsnedsättning och att hon har problem med ett självskadebeteende. Besöket på sjukhuset fortsätter. Emina försöker få kontakt med Ellen och upplever att hon faller in och ur medvetandet. Sjuksköterskan Mia, som sitter bakom Emina, kommer fram för att göra en bedömning. Och hennes upplevelse är att Ellen är döende.
Mia kollar på barnet. Försöker också få en överblick över hur ser barnet ut. Och snabbt fattar hon beslutet att vi måste larma, vi måste in på akutrummet nu. Så jag vet inte, jag tror att det är hon som säger kanske till pappan eller hur det blir, men pappan lyfter upp blickan och då säger jag följ efter mig för vi ska in på akutrummet. Och lägg flickan ner på akutbritsen, eller på britsen i akutrummet. Och anledningen varför vi ska vara där är för att där har vi all utrustning att faktiskt hjälpa någon som är akut dålig.
Och vad händer sen? Berätta så långt du kan av det. Så länge du är med.
Så länge jag är med. Under den tiden så har mina kollegor då också storlarmat. Larmar livshotande tillstånd, vad jag minns. Jag säger till pappan, du kan sitta här för vi har faktiskt en stol där anhöriga kan få vara med inne på akutrummet under tiden vi arbetar på barnet. Och det som händer är att alla börjar sysselsätta sig med någonting. Försöker ta en saturation, hämta värmefilter. Larmteamet kommer, tar över delvis. Under tiden så försöker vi hämta våra såna här värmekuddar som man kan liksom spräcka och så värms de ganska mycket för att ha det i sängen med flickan. Hon var väldigt nedkyld. När de tar slut, för vi har inte oändligt många, så fyller jag fyller plasthandskar med väldigt varmt vatten för att sätta i sängen bredvid flickan. Jag och Lisette, som är den andra undersköterskan, gör det samtidigt. Rummet fylldes väldigt fort på med många olika professioner och individer som skulle hjälpa till. Och under några tillfällen så vet jag att jag går fram till pappan och sätter en hand på min axel, som jag brukar göra för att det är väldigt jobbigt att vara anhörig när barn är väldigt dåliga. Och jag försöker berätta vad vi gör, helt enkelt, för att de ska ha information om vad är det som händer med barnet, för det är många som vill åt barnet. Det är mycket som händer, och speciellt när man är ny. Efter ett tag så också berättar jag att, för att då jag hör ju på att de har fattat ett beslut att de ska borra intravenös infart, och jag vet att det här kan upplevas obehagligt, så jag berättar det för pappan att de ska borra en infart i benet. Det här, flickan kommer få bedövning, det kan inte göra ont. De måste göra detta. Han säger inte så mycket på det. Han säger bara att han har haft sjuka barn innan och att det inte känns så jobbigt. Jag frågar om något behövs. För ibland kanske man behöver att man går undan en liten stund och andas för sig själv. Eller att man behöver dricka något väldigt sött för att man ska få blodsockerfall och svimma. Det jag minns väldigt tydligt är att pappan ber om att få dricka något och ta en macka. Och fort avfärdar jag det och tänker att jag kommer inte hinna springa till köket och ta en macka under tiden vi håller på att hålla ett barn vid liv. Så vi har ett litet pantry precis vid akutrummet. Jag går dit, fyller på saft. Räcker det till pappan och säger att din macka får vänta för att jag har inte tid.
Daniel upplevs som lugn och inte så brydd. Medan sjukhuspersonalen gör allt i sin makt för att rädda Ellen, så sitter pappa Daniel, enligt utsaga, lugnt vid sidan av med mobilen i handen, utan att röra en min. Sjukhuspersonalen som vårdar Ellen är chockade. Ellen beskrivs ha en kropp som en treåring, trots att hon är 6 år gammal. Hon har sår och blåmärken över hela kroppen. Lynn är narkossköterska den här dagen och arbetar på larmteamet för livshotande tillstånd. Runt 5:30 på morgonen får hon och hennes team ett larm. Det rör sig om Ellen. Lynn och hennes kollega rusar in i akutrummet. Ellen är kall, mycket blek och har ingen adekvat andning. De måste agera snabbt för att förhindra att hon får ett hjärtstopp. De försöker sätta en infart på Ellen för att kunna föra in mediciner och vätskor. Men det går inte att sätta en nål i hennes blodkärl. Som en sista utväg får man borra in en nål i hennes ben. En form av nödinfart. När infarten är på plats börjar de ge henne vätska. Och då börjar hon göra små ljud ifrån sig. De försöker värma Ellen med filtar, varm vätska och vidtar flera andra åtgärder. Ganska snabbt öppnar Ellen ögonen och säger: "Jag är törstig."
Och sen så håller jag i hennes hand och då ganska snabbt så säger hon ju till mig och tittar upp med sina stora ögon att jag är törstig. Det är det första hon säger till mig.
Jag är törstig?
Jag är törstig, det är det första hon säger. Ingenting annat. Så förklarar jag att du kan inte dricka nu, men vi ska ta hand om dig. Så hon håller ju väldigt hårt i min hand och då börjar jag ju titta över. För då börjar vi ju få liv i henne. Och när hon pratar så kan hon ju andas. Och sen så börjar vi ju få bättre och bättre värden. Och sen så jobbar ju läkarna med att ta ett beslut på vad vi ska göra med henne. Så att det lägger ju inte jag mig. Men då börjar jag ju titta över hur hon ser ut. Och då ser man ju en kropp som är väldigt kall och sargad. Det här är liksom ingen kropp som på något vis har blivit skadad nu vid ett tillfälle. Det ser man ju. Det är ju liksom gamla skador, gamla sår. Hon är avrakad håret. Tänderna är i jättedåligt skick. Så det här är ju liksom inget... Man börjar liksom tänka lite, vad är det här egentligen så? Och sen så vill ju läkarna ta ett beslut om vad vi ska göra eftersom man då säger att hon har fått i sig etika. Hur snabbt är det att vi ska förhindra att hon blir mer skadad eftersom det är ett frätande ämne som kan fräta sönder luftväg och matstrupe. Så då står vi och pratar om hur vi ska göra, om vi ska söva henne på plats på barnakuten eller om vi ska upp till barnintensiven eller till och med in till operation. Och då är ju öronläkarna där också tillsammans med vår narkosläkare och barnintensivens läkare och barnakuten då. Så de står och diskuterar och då bestäms det att vi ska till BIVA, alltså barnintensiven.
Ellen fortsätter att berätta att hon är törstig. Och Lynn noterar att i normala fall brukar barn snarare be om att få träffa mamma eller pappa. Men Ellen frågar inte en enda gång efter sina föräldrar. Även om Ellens tillstånd förbättrats något är situationen fortfarande allvarlig. Hon transporteras till barnintensiven. I hissen diskuterar Lynn och läkaren. För dem är det uppenbart att det rör sig om barnmisshandel. Efter noggranna överväganden och ingående undersökningar fattas beslutet att söva Ellen. I den efterföljande undersökningen konstateras omfattande slemhinneskador i matstrupen och magsäcken. Vid öppnandet av bukhålan upptäcks allvarliga skador på magsäcksvävnaden. I förhör förklarar Lynn varför hon ansåg att polisen skulle tillkallas.
Vad var det du såg? Berätta, vad såg du?
Men alltså ett barn som kommer in i det skicket är inget... Alltså det är, om man ska jämföra med något så ser det ut som ett barn som har levt på gatan i några år. Alltså det är inte ett barn som har precis blivit skadat. Så ser man inte ut.
Hur såg hon ut? Bara skriv så ni gjorde.
Ja, men liksom väldigt liten för sin ålder, utmärglad, dålig färg, dåliga tänder, avrakat hår, det kan man ju ha, men liksom som sagt ser ut att ha varit fastbunden, luktar gammal urin, jätteäckliga gamla kläder, medan pappa har fräscha fina kläder på sig. Så det var liksom inget som stämde, alltså så liksom misskött ut. Ja.
Som ett gatubarn.
Ja.
Typ. Mm. Pappan, hur sammanfattar det? Hur gjorde du på iakttagelseavseende honom?
Alltså nu fokuserar vi väldigt såklart på han kom, så, men det jag reflekterade över var ju att det var ju, i normala fall när man har ett dåligt barn eller de barnen som man har haft som har varit så svårt sjuka har ju varit väldigt mycket reaktioner och frågande och liksom villat vara med. Här var det ju noll. Inga frågor, inget intresse förrän vi liksom nästan puttar fram och sa du kan säga hej till men det, och det var väl det. Och sen då att man reagerar och blir arg för att man inte får vara med på barnintensiven. Då börjar ju också klockorna ringa. Då varför blir man arg då helt plötsligt? Då är ju, det är ju för att man inte kan ha kontroll eller höra vad personalen säger antagligen. Det är ju min hypotes. Men väldigt märkligt reagerande. Alltså inga känslor, ingen... Ja, visa ingenting. Skulle jag vilja sammanfatta det som.
Den 26 december 2022... Alltså 2 dagar efter att Ellen inkommit till barnakuten i Lund, tillkallas polis. Polisen Frida berättar.
Jag jobbade då annan dagen förra året tillsammans med min kollega Hjalmar. Och så fick vi ett ärende till barnintensiven i Lund. Och vi åkte tillsammans med yttre befäl Patrik Tillander dit. Och jag och min kollega Hjalmar höll förhör med 2 läkare. Vi hade fått till oss att det då var en målsägande hade kommit in till akuten julaftonsmorgon med frätskador. Och att man var lite osäker på hur hon hade fått i sig ättika. Och att det var den nya bakhoran då för annan dagen som hade ringt polisen. Så jag höll förhör med honom, hans namn kommer jag inte ihåg, och Hjalmar med narkosläkaren. Och efter att vi har hållit förhör med dem och fått ta del lite av det som stod i journalen, för han läste ganska mycket direkt från journalen. Så hade vi ett samtal tillsammans då med yttre befäl och inre befäl om vad som skulle göras. Sen fick jag gå in till målsägande. Hon låg i en intensivvårdssal som jag minns detta väldigt tydligt, för den var gjord, det var en väldigt stor sal. Den var gjord för 2 patienter. Så hon låg på sängen längst in mot fönstret. Och när jag kommer in så går jag in med någon sköterska och så är det lite personal där. För jag ska då titta på skadorna och fotodokumentera dem. Och då ser jag i sängen i en vanlig säng, alltså 2 meter lång, typ 90 bred. En väldigt liten kropp. Då vet jag, jag har fått till mig att hon är 6 år gammal. Men jag tycker hon ser ut som hon är kanske 4. Det är en väldigt liten kropp. Jag tycker det ser ut som man kan se på tv, alltså barn som svälter i andra delar av världen. Alltså en svullen buk, men bara ben på armar och ben. Alltså bara skinn och ben. Och så är det är mycket blåmärken över hela kroppen. Det är sår i hårbotten. Jag minns väldigt tydligt, jag tyckte att näsan såg ut som att den hade blivit slagen. Jag minns många blåmärken som var gamla, alltså som var gula. Jag minns jag väldigt väl, framförallt på vänster sida.
Jag ska fråga dig, du ska få fortsätta berätta. Ja. Men i det här läget, hade ni någon tankar om det hade begåtts brott eller inte?
Ja. Ganska snabbt när vi har pratat med läkarna och alla omständigheter, just att målsägaren kom in till sjukhuset med en så låg kroppstemperatur. Du vet att det tryckte jag mycket på.
Mm. Kan du, vi tar det därifrån då, ta det här. Då backar vi tillbaka sen i dina iakttagelser träffande flickan då. Hon är så det är okej att du säger. Det har vi sagt här hela tiden.
Under förhör med läkare och vårdpersonal som arbetat med Ellen berättas det om att hon enligt uppgift ska ha druckit ättika. Något som i Fridas öron låter osannolikt. Och det är de fler som tycker. Utöver påståendet om att den 6-åriga flickan självmant ska ha druckit ättika har hon sår och blåmärken över kroppen. Hon ser ovårdad ut, har smutsiga illaluktande kläder på sig när hon kommer in till sjukhuset. Hennes tänder är dåliga och hon är mycket mager.
Och så var det något litet sår, så var det mycket småsår i hårbotten. Och så var det mycket blåmärken runt fotleder och handleder. Alltså det var blåmärken över hela kroppen. Vissa var nyare ut, det var säkert kanske sjukvården, men många var liksom lite gröna, lite gula. Så att jag såg att det här är gamla blåmärken. Sen så hade hon blöja på sig. Så tog någon i personalen av henne blöjan. Och hela området där blöjan sitter, liksom både stjärt och liksom vagina här där, var illrött.
Frida beskriver noga det fysiska tillståndet av Ellens rumpa och underliv. Frida uppfattar det som att Ellen har omfattande skador i och på underlivet. Trots att Frida själv har erfarenhet av att arbeta inom sjukvården och har bytt blöjor på barn vid flera tillfällen har hon aldrig sett något liknande. Av etiska skäl har vi valt att inte gå in allt för mycket på detalj när det kommer till den här delen. Men som sagt, Ellen ska ha omfattande skador i underlivet. Den 26 december beslutas det att Daniel och mamma Jasmin ska gripas. Vid 3:30 tiden på eftermiddagen grips de vid Ronald McDonalds hus i Lund och delges misstanke om grov misshandel genom att ha tillfogat Ellen skador på flertal ställen på kroppen. Brottet anses som grovt då misshandeln varit av livsfarlig art. Båda nekar till brott. I samma veva omhändertas Ellens syskon av socialtjänsten. Och det ska nu uppdagas att det funnits en oro för Ellen och hennes syskon tidigare. Den 26 augusti 2022 mottar socialtjänsten i Eslöv orosanmälningar från sjukvården angående barnen i familjen. Anmälningarna kommer efter att Jasmin råkat ut för en olycka och blivit inlagd på sjukhus. Men socialtjänsten bedömer att det inte finns omedelbar fara för de sex barnen. Därefter, den 19 september 2022, inleder socialtjänsten en utredning gällande familjen och barnen. Det första samtalet med föräldrarna om anmälningarna äger rum den 13 oktober 2022. Det är sen tänkt att socialtjänsten ska utföra ett hembesök hos familjen. Men i slutet av november månad ombokas denna tid och besöket hinner inte äga rum innan Ellen hamnar på akuten den 24 december. Det ska också tilläggas att Folktandvården den 19 december 2022 skickar en orosanmälan till socialtjänsten motiverad av att Ellen inte deltagit i bokade besök på 3 år trots 22 påminnelser. Den 27 december genomfördes en helkroppsröntgen av Ellen som avslöjade flera äldre skelettskador inklusive tidigare läkta frakturer i höger armbåge och vänster överarm. Samma dag undersöks också familjens bostad som är placerad i ett litet samhälle utanför Eslöv. Bostaden är på 2 våningar i en fastighet med 4 andra lägenheter. På första våningen finns 2 sovrum, 1 vardagsrum, 1 kök, en tvättstuga och en toalett. Mellan första och andra våningen en brandspiraltrappa. På andra våningen ett sovrum, en toalett och 2 klädkammare. När dörren till tvättstugan öppnas möts utredaren av en stark lukt av urin. Utöver det luktar det unket och tvättmedel. Från utsidan går det att öppna dörren, men på insidan fattas dörrhandtaget. Det går inte att öppna dörren inifrån om dörren är stängd. I ett skåp på den översta hyllan i tvättstugan stod en halv full flaska Eldorado ättiksprit 12-procentig. Även ett tomt glas och ett dörrhandtag låg på hyllan. På tvättlinan iakttogs 4 stycken sammanbundna svarta rep. På väggarna i Jasmins och Daniels sovrum iakttogs ett flertal barnteckningar
och fotografier på flera av Ellens syskon. Dock såg man inga fotografier på Ellen eller några teckningar som innehöll hennes namn. Den 27 december 2022 och den 19 januari 2023 genomfördes rättsmedicinska kroppsundersökningar av Ellen. Enligt det rättsmedicinska utlåtandet hade hon följande skador på utsidan av kroppen. Ett tiotal ärr, äldre hudskador. Bandformade brunaktiga pigmentförändringar runt båda fotlederna och under ena knät. Läkta frakturer vid höger armbåge, i vänster överarmsben, i höger mellanfotsben och i vänster stortå. Blåmärken och hudavskrapningar på ett tiotal platser på kroppen samt skador på inre och yttre underliv och rumpa. Den 28 december 2022 försämras Ellens tillstånd och vid röntgen noteras en ökning i storlek av hennes magsäck. Vid öppnandet av bukhålan konstaterades att en del eller hela magsäcksvävnaden dött eller blivit konstant skadad. För att åtgärda detta utfördes ett kirurgiskt ingrepp där magsäcken opererades bort. Och nedre delen av matstrupen samt ingången till tolvfingertarmen förslöts. På grund av avlägsnandet av magsäcken kunde Ellen inte äta, varför all näring tillfördes genom sondmatning. Den 2 januari 2023 flyttades Ellen från barnakuten till barnkirurgiska avdelningen. Kort därefter fick hon feber och en infektion i bukhålan där magsäcken tidigare suttit. Den 28 mars 2023 hade infektionen i bukhålan hävts och det gjordes en operation där Ellens matstrupe sammankopplades med tunntarmen. Några dagar senare kunde hon börja äta, men hon fick fortfarande sin huvudsakliga näringstillförsel genom sondmatning i tunntarmen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ellens pappa, 42-åriga Daniel, och Ellens mamma, 34-åriga Jasmin, frihetsberövas i februari och har sedan dess suttit häktade. De står båda åtalade för synnerligen grov misshandel, 3 fall av grov misshandel, 2 fall av olaga frihetsberövande och grov fridskränkning. I rätten berättar Ellens mamma Jasmin om natten den 24 december.
Jag går och lägger mig och sen vaknar jag av att jag hör ljud jag inte känner igen när jag väcker Daniel. Ber han gå och kolla vad det är som händer. Jag minns inte vad var då. Om hon var bredvid mig eller om hon var i hallen. Men jag vet att Daniel kommer tillbaka och säger att tvättstugan var öppen och att glaset med ättika var tomt.
Vad är det du hör när du vaknar?
Gny eller kvider.
Och du säger att du vet inte var hon är någonstans. Ser du inte henne då?
Jag kommer inte ihåg ifall hon stod bredvid sängen eller i hallen.
Hur ska jag tolka det? Kommer du inte ihåg om du såg henne eller inte såg henne? Eller?
Nej, jag kommer inte ihåg var hon stod när jag vaknade. Jag kommer ihåg ljudet. Det
om hon hade stått bredvid sängen, hade du sett henne då?
Det ska kvitta om jag såg henne eller inte. Jag kommer inte ihåg.
Ja, men jag bara undrar om du såg henne eller inte såg henne.
Jag minns faktiskt
minns inte vart hon var. Men du hör henne gny i alla fall.
Mm.
Och så väcker du Daniel, sa du?
Ja.
Ja, och så... Ja, vad händer då?
Han går och tittar vad det är som händer och som ifall det är någonting som har hänt i lägenheten.
Mm.
Och han kommer tillbaka och säger att tvättstugan var öppen och att etiksglaset var tomt.
Mm. Vad händer sen? Vad tänker du då?
Att där någonstans har jag googlat på etika.
Jasmin gör sökningar klockan 03.17 via Google på etiksprit. Och därefter öppnas webbsidor på Giftinformationscentralens hemsida avseende ättika och syra. Klockan 05.53 gjordes en sökning via Google på har akut en egen rutin för orosanmälan. Jasmin fortsätter berätta om natten. Hon pratar med Ellen för att förstå vad det är som har hänt. Sedan tidigare har Ellen, enligt sin mamma och pappa, haft upprepade och ihållande problem med magen. Men den här gången är något annorlunda. Ellen gnyr och det verkar som att hon har riktigt ont.
Jag bestämmer att du ska ge henne lite grädde. Hon får ett glas med grädde att dricka. Och se ifall det blir bättre med det. Och det hjälper inte någonting speciellt, så tänker vi att hon kanske behöver sjukvård. Så vi bestämmer oss för att åka in med henne, tar på henne en blöja.
Vem gör det?
Jag tror att det var jag.
Mm. Vad har du sagt innan ju att det var du? Men vi hör ju Daniel säga att det är han som har bytt blöja.
Jag tror vi hjälptes åt.
Nu tror du att ni hjälptes åt?
Mm.
Okej. Okay.
Jag minns i alla fall att jag bytte blöjan.
Mm.
Så det kan vara att han har tagit över för att det har varit för tufft för mig. Eller ja, att jag inte kunnat röra mig helt tuff lång tid kanske.
Och vad händer sen?
Daniel berättar att han och Ellen går ut till bilen för att ta sig till sjukhuset. Ellen säger hej då till sin mamma och sen åker de iväg.
Jag förstår att hon vinkade och var glad och sa hej då mamma. Vad säger du om det?
Vinka kanske hon gjorde. Det är länge sedan.
Mm. 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 Hur orolig var du i det här läget?
Lite grann.
Lite grann.
Jag visste inte hur pass allvarligt det var.
Mm. Och sen vet vi ju när hon kommer in till sjukhuset att det är ju fara och färdig.
Mm.
Berätta om hur, för då lämnar ni ju bostaden och hon står på benen och säger hej då i alla fall. Eventuellt vinkar det. Berätta om utvecklingen till det tillståndet som hon var sen när hon kom in på sjukhuset. Och, sen, och hur agerar du när du kommer till sjukhuset? Berätta. Hur du var. Hur berättar han?
Ja, som jag sa så försökte jag hålla henne vaken på vägen in. När vi kom fram så lyfter jag ut henne. Så bär jag henne hela vägen till barnakuten. Ringer på dörren så att de ska släppa in mig. Och det var ju sagt att jag tog hissen, men det kommer jag inte ihåg. Jag fick för mig att jag gick, men det... Nu blev jag ju inspelad så då blev det ju isen. Och så, jag skyndade ju mig så gott jag kunde. Och när jag...
Gjorde
när du skyndade dig?
Vi ska höra personal som har iakttagit dig. Hur gjorde du när du skyndade dig?
Jag försöker gå så fort jag kan. Jag har ju problem med smärta i min kropp så att jag kan ju inte springa. Så jag kan ju inte röra mig så superbra. Så jag går så snabbt jag kan i alla fall.
Daniel beskriver hur Ellens kropp försvagas under bilresan, vilket står i stark kontrast till hennes glada farväl hemma innan de lämnade. Enligt Daniel blir det tydligt hur allvarligt läget är när flera från vårdpersonalen kommer in i akutrummet. I samband med detta kommunicerar Jasmin och Daniel via sms. Och trots allvaret skriver Daniel att det inte är en akut situation.
Mm. För att du skriver ju till Jasmin i er korrespondens att det inte är något akut. Så jag undrar varför du skriver så till henne. Vi har läst upp det ju. Och det finns i... Du skriver det klockan 05.20. Så skriver du... Just nu är det inte jätteakut, skriver du till Jasmin i sms. När det var som jag uppfattat det, vi ska höra alla sen, att det blev riktigt stort pådrag när ni kom in och de såg hur det var. Varför skriver du då, just nu är det inte jättekul? Du skriver så här, det är på sidan 139 och vi har ju läst det. De ska rulla upp till OP efter att hon är intuberad ifall de behöver magpumpas samt att de har allting där uppe ifall det blir allvarliga. Just nu är det inte jätteakut. Varför skriver du så till henne klockan 05.20? Du... När man läser den här korrespondensen så menar jag att man får uppfattning att du inte berättar för henne riktigt. Varför skriver du så?
Varför jag skrev det, det vet jag inte.
Vad tänker du om det när du ser det nu? Det ser inte konstigt ut, eller? Det var ju ett stort pådrag med en döende flicka. Så skriver du till mamman som är hemma att det inte är jätteakut. Jag bara funderar på... Varför?
Jag har nog inte insett riktigt hur illa det var. Jag tror nog att jag var i en chock själv nu.
Mm. Mm. Det som vi har reagerat för och som jag också lyft fram tidigare som jag ska höra dig om här, det är ju tiden. Vi vet ju, du påstår ju att du har... stort sett bara vaknat och sen, ja, det är ju ett kort händelseförlopp det du beskriver ju. Upptäckt ett, att hon har druckit, gått tillbaka ner, klätt henne, åkt in till sjukhuset. Och att du uppskattar det till, vad sa du, 20?
Ja, 15-20.
Ja. Och det är ju då Jasmin som väcker dig, eller hur?
Ja.
Mm. Och det vi reagerar för och funderat mycket på, så jag vill höra din synpunkt på det. Det är ju att vi har ju sett när vi tittat på telefontömningarna att Jasmin, hon googlar ju Etika klockan 03.17 googlar hon Etika. Och sen så åker ni in, vi kan se att du har, ska vi se här. Åkt in omkring en timme senare. Vi har kommit fram till, om man räknar det till din fördel då, för man har ju tittat på master och så, hur det har kopplats upp, att du har lämnat 04.10. Och det är ju en lång tid, en hel timme där. Vad har hänt under hela den timmen? Då har vi funderat. Stämmer inte riktigt med den.
Jag vet inte. Jag har ju berättat det som hände. Mm. Jag vet inte när jag vaknade exakt.
Nej.
Jag kollade inte klockan förrän jag kom ut i bilen.
Men eftersom det är du som upptäcker Etikan. Jag bara säger, jag hör din kommentar. Det är du som upptäcker och talar om för Jasmin att... Det är Etika. Och hon googlar det redan klockan 03.17. Hon kan ju rimligtvis inte googlat innan du upptäckte. Det innebär ju att du måste också varit vaken klockan 03:17. Eller hur? Eller skulle hon ha googlat? Jag bara tänker, googlat Etika innan du har ens upptäckt att Etikan.
Det är möjligt. Jag vet inte hur länge. Hur lång tid det tog. Mm. Jag sa jag bara att du upplevde som en 15-20
minuter. Nej, för det, jag får inte ihop det nämligen. Så att du har ju upptäckt Etikan och hon googlar Etikan 03:17. Nu får jag liksom inte ihop det. Och du säger att det är bara 20 minuter.
Nej, det upplevs som 20 minuter.
Men en timme är lång tid. Och du säger att du klär på henne bara och ni åker in direkt till sjukhuset. Du måste ha gjort någonting mer den tiden ju.
Det är vad jag minns.
Mm. Mm. Dessutom så googlar hon, vilket jag visade igår, Kalanka önskar god jul 30 sekunder innan hon googlar Etika. Så att man får intryck av att ni har varit vakna innan de här 03:17. Ni måste ha vaknat innan 03:17. Så det är över en timme på natten där.
Ja, jag förklarar inte det.
Då får jag höra din kommentar till dig. För vad vi misstänker det är ju att ni har... Detta har ju hänt tidigare. Och att ni väntar att åka in till sjukhuset. För ni tror att ni ska klara ut det själv hemma.
Det här var del 1 av Etiksfallet. I nästa avsnitt kommer ni få höra Ellens ord om det som inträffat. Och hur Daniel och Jasmin ställer sig till de anklagelser som riktas mot dem. Du har lyssnat på Svenska Brott. Exekutiv producent är Nils Bergman. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
What triggered this bizarre behavior?
Journey into the cold heart of northern darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the Acast family.